Hej och välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2023.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är som ni vet en julkalender, vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto som heter krimkalendern tycker vi absolut att ni ska följa, för där lägger vi upp bilder som har med varje fall att göra.
Precis. Och ni får jättegärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får man ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu så finns det 30 avsnitt som bara ligger och väntar på er.
Ja.
Och vi vill i samband med detta också tacka till de som redan är patrons. För det är de faktiskt, och det ska ni alla andra göra också som inte är patrons. Ni ska tacka våra patrons. Ja. För det är de som gör det möjligt för oss att göra även de här avsnitten.
Mm. Tack. Tack, tack snälla. Men nu är det dags för dagens julkalenderlucka för öronen.
Precis.
Och Sofia ska berätta för oss om ett fall.
Jag ska berätta om ett fall.
Är du redo?
Mm. Och idag ska jag nämligen berätta om ett fall som är helt meningslöst.
Mm.
Och med det menar jag inte att det inte är värt att ta upp, för det är det, tycker jag. Men det är liksom ett fall som bara inte hade behövt att hända överhuvudtaget. Mm. Att det ändå gjorde det beror på absolut ren och skär dumhet från myndigheternas sida och prioritering av ekonomisk vinst och bortprioritering av människoliv. Och det har varit så fruktansvärt upprörande att researcha det här fallet, som ni kanske hör, för spoiler alert, inte en enda person hade egentligen behövt dö i det här fallet. Klockan 00:54 den 14 juni 2017 får räddningstjänsten ett telefonsamtal från Bihalu Kabedi. Han är en av 600 invånare som kallar Grenfell Tower sitt hem. Grenfell var då och är fortfarande ett 24 våningar högt bostadshus på Lettermore Road i Kensington i västra London. Och man ser det väldigt tydligt så här från avstånd med sina 24 våningar.
Mm.
För att det är inte alla byggnader runt omkring inte är 24 våningar. Och Mr. Kabedi, han väcks av sin brandvarnare bara för att konstatera att det har börjat brinna i hans kök. Precis som många liknande höghus i Storbritannien så verkar Grenfell under vad som är känt som en stay put policy vid brand. På svenska ungefär stanna kvar taktik skulle man kunna översätta det till. Och tanken är att om en brand skulle bryta ut i en lägenhet så skulle de liksom tjocka väggarna och branddörrarna räcka för att liksom hålla tillbaka lågorna och hindra dem från att sprida sig tills brandkåren anländer. Men som invånarna i Grenfell är på väg att få reda på kan detta inte ha varit längre från sanningen. Att branden överhuvudtaget startar är alltså inte på grund av något som den här Mr. Kabedi har gjort, vilket är värt att understryka, utan det orsakas på grund av ett fel i hans stora kylfrys, kombinerade kylfrysskåp. Hur som helst så bor alltså Mr. Kabedi på fjärde våningen och han rapporterat att branden hade startat i hans kök strax innan ett på natten. Efter att ha ringt larmnumret 999 varnar Mr. Kabedi inte bara de som bor i samma lägenhet som han utan även närliggande grannar genom att knacka på deras dörrar. Inom 6 minuter har 2 brandbilar kommit till platsen och ytterligare 2 anländer kort därefter. Vid det här laget kan elden ses som ett sken som kommer från Mr. Kabedis köksfönster. Övriga boenden uppmanas att stanna kvar eftersom det är standard att varje lägenhet är brandsäker från sina grannar då i en del av den här stay put policyn.
Just det, jag har aldrig hört talas om att det kan vara så.
Nej, men bra tänkte jag säga.
För det funkar inte.
Spoiler alert! Ja. Det är också på grund av den policyn som Grenfell-tornet inte har något centralt brandalarm. För det behövs inte.
Mm.
Inom 15 minuter efter att brandbilarna anländer klockan 01:15 märker brandmän rök som strömmar ut från lägenhet 26 direkt ovanför Mr. Kabedis lägenhet, lägenhet 16. De kan inte förstå varför, men de kan se att branden klättrar upp på sidan av byggnaden i en skrämmande fart. Anledningen att branden kan klättra upp på sidan av bygget så snabbt eller överhuvudtaget beror på det nyligen monterade beklädnadssystemet, även känt som regnskärm. Detta gjorde bokstavligen byggnaden till en dödsfälla. Det bästa är ju om man har möjlighet att se det på bild, så gå in på Instagram och se bilderna på regnskärmarna. Hela utsidan av Grenfell Tower är täckt av brännbart isoleringsskum tillsammans med brännbara och extremt brandfarliga ytterpaneler. Och för att förvärra båda dessa saker fanns det en luftspalt mellan dem, vilket skapar en skorstenseffekt, vilket gör att istället för att hålla lågorna där de är så drivs de uppåt. Inte bara är isoleringsskummet extremt brandfarligt, utan det skapar också giftig rök när det brinner. En blandning av kolmonoxid, kväveoxid och cyanid. Och cyanid känner man ju liksom igen.
Ja.
Som ett gift.
Ja.
Panelerna är gjorda av 2 tunna ark av aluminium som hålls ihop av en plastkärna av polyeten. Och polyeten, om du inte redan gissat det av namnet, är gjort av bensin.
Just det.
Alltså bensin som man använder i förbränningsmotorer. Mm. Där förbränning är nyckelordet. Och än värre så är polyeten i fast form ännu mer brännbart än i dess flytande form. Den slags man häller i en bil alltså. Mm, den är värre.
Det är värre. Mm.
Det betyder alltså att Grenfell Tower är täckt från topp till tå i bränsle. Och toppen på byggnaden är högt upp. Kanske ingen skyskrapa, men den 67,3 meter högt, 24 våningar. Och som Jenny kanske anar har jag såklart sökt på nätet efter vad som definierar en skyskrapa.
Ja, såklart.
Och Oxford Language klargör, citat, en väldigt hög byggnad, slutcitat.
Okej.
Okay. Så nu vet ni det. Men åter till branden. Vid 01.18, 24 minuter efter Mr. Kabedi ringer in branden och 18 minuter efter brandkår anlänt till platsen har bara 32 av de nästan 300 invånarna i byggnaden evakuerats. Branden klättrar nu upp på sidan av Grenfell Tower med en hastighet av en våning i minuten.
Oh, fy.
Lågorna rusar fram längs de brännbara ytterpanelerna. Och när fönster krossas under den intensiva hettan slår elden in i varje lägenhet längs vägen. Och allt detta är en katastrof som varit under utveckling i 40 år. Och nu är den helt omöjlig att stoppa. Ändå är ju brandkår på plats. Om ni minns hade ju de ju anlänt inom bara några minuter efter att larmsamtalet ringdes. Men de evakuerar fortfarande inte byggnaden. Varför? Jo, för de följer taktiken för att stanna kvar. Den enda som de är utbildade för. Deras utbildning nämnde aldrig när man skulle överge den här taktiken. Och den inkluderade verkligen inte kunskaper om hur man evakuerar ett höghus. Så låt mig berätta om den här taktiken. Policyn för att stanna kvar. Vad är skälet till den? Och som jag sa i början så är en stor del av orsaken bakom taktiken är liksom antagandet att byggnaden är brandsäker från insidan. Så om en brand byter ut i en lägenhet kan den inte bara sprida sig till en annan lägenhet så lätt. Den är också baserad på tanken att om folk håller på att ta sig ut ur sina lägenheten gör det att A, svårare att hitta människor i byggnaden, och B, människor kan blockera trapphusen, utsätta andra boenden i fara och förhindra att brandmän kan röra sig upp och ner för trappan snabbt och säkert. Och det är ju liksom en vettig taktik med, eller det finns ju lite tanke bakom.
Ja, jo.
Jag ser det här liksom. Ja. Men stanna kvar taktiken fungerar ju bara om alla antaganden den gör också är på plats.
Mm.
Att lägenheterna är brandsäkra. Att en byggnad inte är byggd av freaking bränsle och några andra saker som jag liksom kommer komma till. För som ni kanske anar, i fallet med Grenfell är dessa antaganden absolut inte sanna. Vid den här tiden i händelseförloppet är Grenfells invånare tillsagda att stanna i sina lägenheter. Trapphusen är fortfarande ganska rökfria och enligt ett expertvittne skulle det ha tagit drygt 7 minuter att säkert evakuera alla 293 invånare. Men så görs alltså inte. Klockan 01.21 får räddningstjänsten sitt första samtal från en boende i byggnaden förutom med Mr. Kabedi. En kvinna på 22 våningen ringer för att berätta för dem att hon känner lukt av rök. Branden hade börjat på våning 4, så på 25 minuter spred sig elden trots närvaro av brandkår uppåt. Den boende fick tipset att stänga hennes dörr och stanna kvar. Och det här är grejen. Inom 25 minuter så har alltså elden redan hunnit sprida sig till 22 våningen.
Mm, nästan hela huset.
Fjärde våningen, ja. Brandmännen är där inom bara några minuter, så de kan ju se elden sprida sig uppåt,
ja,
utan på byggnaden.
Ja.
De borde ju nu veta att antagandet att byggnaden är brandsäker och att branden inte kan sprida sig bortom lägenheten, den startade i uppenbarligen är falskt.
Mm.
Och jag lägger inte skulden på någon enskild person på platsen, inte någon brandman eller så. Ingen vill ju att det här ska hända. Det är bara för mig oförklarligt med detta otroliga förbiseendet, den fruktansvärda bristen på planering eller framförhållning för att kunna se att stanna kvar taktiken gäller under dessa och dessa omständigheter, och om dessa omständigheter inte levs upp till så måste man göra något.
Mm.
Och tyvärr är det inte så. Och för de som är på plats är det klassiken "jag följde bara order" som gäller.
Ja.
Bara några minuter efter räddningstjänsten får telefonsamtalet från damen på 22 våningen, enligt en av räddningsoperatörernas egna ord, citat, bryter hela helvetet löst. Under de 2 minuterna mellan 01.24 och 01.26 ökar antalet samtal från 9 till 17, och vid 01.30 har det kommit 29 samtal till räddningstjänsten om branden. Och varje enskild skräckslagen person som ringer larmnumret blir tillsagd att stanna kvar i sin lägenhet. Nu kommer många boende i ett tillstånd av total panik och tar sig faktiskt ut ur byggnaden på eget bevåg efter att ha sett lågor ta sig in genom deras köksfönster. Men så många andra, utan egen förskyllan, följer räddningstjänstens expertråd och gör som de blivit tillsagda, stanna i sin lägenhet och tror att de är säkra där. För man ringer ju larmrummet av en anledning.
Ja.
För att få råd av de som kan om hur man ska bete sig. Så det är liksom inte konstigt att man lyder.
Nej.
Och säger personerna i andra änden att det inte är någon fara. Att byggnaden är utrustad på ett sätt så att eld inte kan ta sig mellan lägenheter. Ja, då tror man väl att de har korrekt information helt enkelt.
Ja.
Och så vill man heller inte utsätta andra människor för fara genom att gå till trapphuset och kanske blockera det för brandpersonal som så småningom kommer att komma och rädda just mig. Men ingen kommer. Och jag undrar också om de här människorna som sitter där och ringer, om de kanske får veta det. Nej, gå inte ut.
Mm.
För då kan du försätta andra i fara och du kommer försena.
Ja.
Då hade jag hade lyssnat på det.
Ja, jag med.
Om de inte hade sagt det hade jag kanske bara, fuck it, jag drar.
Mm. Men
för att jag vet, jag är inte just nu när jag är nyopererad, men jag kan ta min dotter under armen och så kan jag bege mig ut. Jag, du vet, jag kan ta trapporna 20 våningar, jag är frisk.
Mm.
Men hade de sagt så här, gör inte det för att då kan detta och detta förhindras, då hade jag bara, oj då, inte ska väl jag.
Ja, för såklart lyssnar man.
Mm.
Mm.
Ja. Den giftiga röken börjar fylla korridoren på varje våningsplan och tar sig in i den enda trappuppgången i Grenfell Tower. Rökets mörker tycks tävla med elden om vem av dem som snabbast kan uppsluka höghuset. Elden som hunnit i taken har en ledning i kapplöpningen, och förutom alla andra faktorer som vi redan har nämnt finns det ytterligare en anledning till att branden sprider sig så snabbt. Varje ytterdörr i Grenfell är tänkt att ha en branddörr med en självstängande mekanism för att begränsa bränder till lägenheten de startar i. Men en senare undersökning av mardrömmen visar att 43 branddörrar inte hade den här självstängningsmekanismen installerad. Och de 34 som har det, gissa vad? De fungerar inte ens. Så när människor flyr för sina liv lämnar de sina lägenhetsdörrar öppna, och röken från branden där inne strömmar ut i korridorerna. Dörrarna till trapphuset hålls dessutom öppna av brandmän för sina slangar, eftersom de fortfarande tror att de kan släcka branden. Det är dock svårt att släcka en brinnande byggnad gjord av bensin. Vid 01.30 har branden klättrat upp 20 våningar och nått taket och tornets arkitektoniska krona. Och det, kära lyssnare, är ingen metafor. Byggnaden hade alltså bokstavligen försetts med en gigantisk dekorativ krona 2012.
Aha.
Det var av rent estetiska syften, men vet du vad?
Nej.
Den är gjord av samma brandfarliga beklädnadsmaterial som resten av byggnaden.
Bra tänkt.
Bra tänkt. Mm. Man har alltså inte brytt sig om att göra grundläggande hälso- och säkerhetskontroller och sökt svar på frågor som fungerar dörrarna och är byggnaden täckt av bensin och så vidare. Utan istället prioriterar man att låga bygga en otroligt brandfarlig dekorativ krona på taket. Mm. Så när elden når taket och den dekorativa kronan säger ett vittne citat detonerar en bomb. Och elden som hittills smugit upp längs ena sidan av byggnaden börjar nu rinna ner de andra tre sidorna. Mellan klockan 01.30 och 01.40 flyr 36 personer från byggnaden via trappan. Röken i trapphuset är inte lika illa som den täta svarta röken som väller genom lobbyn. Vid 01.50-tiden har 22 brandbilar anlänt till platsen och med sig har de totalt 114 brandmän. Situationen är nu mycket värre än något London hade sett i brandväg. Men ändå fortsätter räddningstjänsten att råda boende som fortfarande befinner sig i sina lägenheter att stanna kvar, att lägga handdukar längst nedre springan på sina ytterdörrar och vänta tills de blir räddade.
Men hela fasaden brinner ju också.
Mm. Vi kommer till det. Mm. Alltså det här, jag kan inte föreställa mig att sitta i den där lägenheten och få det rådet.
Nej.
Man ser ju elden,
ja.
Speciellt nu när den är liksom på byggnadens alla fyra sidor.
Ja.
Men man har ju liksom respekt för myndighetspersoner.
Mm.
Mm. Och om de har sagt en liksom berättat för en upprepade gånger, stanna kvar.
Ja.
Vid vilka omständigheter bestämmer man sig för att liksom sluta lyssna?
Nej.
Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Och också, dessutom så tänker man ju så här... Utsätter jag min familj för större risk om jag stannar kvar eller om jag drar? Det vet man inte. Tänk om jag orsakar någon... Ja, nej, fy. Och så hela den här aspekten med liksom de andra människorna i byggnaden. Mm. Utsätter jag dem för fara?
Ja.
Mm, fy, jag vet inte vad jag hade gjort. Alltså. En annan aspekt i dramat som inte direkt hjälper är att nödsamtalsoperatörerna i Stratfords kontrollrum dit Grenfell Towers samtal kopplas till inte har sett en enda bild av vad som faktiskt händer vid Grenfell. Och där kommer ju svar på din fråga.
Ja.
För Stratford är på andra sidan London och de kan liksom inte se ut genom fönstret och se något, trots liksom att Grenfell Tower är en hög byggnad.
Nej.
För London är stort.
Ja.
Men trots att Stratford-kontoret vanligtvis har en tv som liksom rullar på nyhetskanaler så här 24 timmar om dygnet så ser de ändå ingenting. För just den här dagen fungerar inte tvn.
Oh.
Så operatörerna har absolut ingen aning om katastrofen som håller på att utspela sig och hur stor den är. De fortsätter att underskatta allvaret i situationen för att de inte har all information, trots att det antagligen är precis vad desperata boenden i Grenfell Tower som ringer larmnumret tror.
Ja, och det här är ju inte liksom 1953.
Nej.
2017.
Ja. Så när personer som är fast på 23 våningen i en lägenhet som fylls av tjockrök ringer uppmanas de att hålla sig lugna och invänta brandmän. Men brandmännen har inte en chans att hinna med. Vissa operatörer säger till och med till desperata boenden att branden bara är på fjärde våningen. Där den faktiskt, som jag sa, redan är på taket vid det här laget.
För det var det första samtalet var från fjärde våningen.
Ja, de har liksom inte fått några rapporter om annat. Liksom. Det är ju katastrof.
Mm.
Oh, jag bara känner den här ilskan när jag researchar det här. Bara kommer tillbaka när jag sitter och läser upp det. Och ansvarig brandman då som är på platsen får inte någon av den här informationen från larmnummeroperatörerna. I hans huvud är planen fortfarande att släcka lågorna och på så sätt minimera förlust av liv, inte evakuering.
Nej.
Larmnummeroperatörerna noterar vilka lägenheter som de har fått samtal ifrån och kommunicerar den informationen till en ledningsenhet vid höghuset. De enheterna vidarebefordrar sen informationen via radio till brandmännen inne i byggnaden så att de kan rikta in sig på de lägenheter där de vet att människor är, att det finns människor, och på så sätt optimera insatsen och rädda så många som möjligt. Men djupt inne i den här brinnande betongbyggnaden är radioapparaterna överhopade och fungerar därför inte. Och här någonstans i researchen så tänkte jag bara, men det här är helt otroligt.
Ja.
För det de gör istället, eftersom radioapparaterna inte fungerar, är att ledningsenheten skriver ner informationen på små papperslappar och lämnar dem till brandmän som sen springer in till kollegor i den brinnande byggnaden med meddelandena.
Jag kan veta inte vad jag ska säga.
Så här, våning 5, lägenhet 7. Där är det 3 folk. De ringde för 10 minuter sedan och sa att de håller på och kan inte andas för att de... Alltså,
det är helt bisarrt.
Nej, jag kastar, man bara kastar armarna upp i luften. En familj på 5 som ringer larmnumret 999 klockan 01:29 får sin information nedskriven på en av dessa pappersbitar som vidarebefordras till brandmän in i byggnaden, men ingen kommer för att rädda dem. Familjen får gång på gång höra att de ska stanna kvar där de är och att hjälp definitivt är på väg. En timme senare, och det är alltså en timme inne i en brinnande byggnad. Klockan 02:27 på morgonen ringer familjen larmnumret igen. De säger nu att branden är precis utanför deras fönster. Men återigen skickas meddelanden till ledningsenheten. Informationen skrivs ner på en liten pappersbit och fortfarande är det ingen som kommer till familjens räddning. Samma familj ringer igen klockan 03:09 och sen igen klockan 03:18. I det sista samtalet säger operatören till familjen att fly.
Kommer du säga nu att de inte hinner?
Och nu, eftersom att de har väntat så länge för att de har blivit ombedda om det, så är röken för tjock och att fly är nu helt omöjligt. Alla 5 familjemedlemmar dör den natten. Den yngsta 8 år. Det uppskattas att alla 5 hade kunnat ta sig ut ur byggnaden när som helst fram till 02:45. Bokstavligen 20 minuter innan de blir tillsagda att äntligen fly. Det är vid den här tiden som stanna kvar taktiken slutligen överges och evakuering till sist blir en del av planen. Men som sagt är det alldeles för sent. Vittnen på marken ser när instängda boenden använder ficklamporna på sina telefoner för att signalera från sina fönster om hjälp. De ser människor hoppa mot en säker död för att undkomma röken och lågorna, varav en man landar bara några centimeter från en brandman på marken. En person lyckas fly genom att använda filtar som knutits ihop för att bilda ett rep. Enligt statistik som ger mig mardrömmar, av de hundratals samtal som räddningstjänsten mottog den natten, ledde bara 3 samtal från instängda boenden till framgångsrika räddningar. Alla andra, antingen flydde på egen hand, råkade snubbla över brandmän på väg för att rädda någon annan, eller kom aldrig ur Grenfell överhuvudtaget. När dagen gryr står byggnaden fortfarande i lågor. Många i Storbritannien vaknar till hemska bilder av katastrofen på morgon-tv, och händelsen är en av dem som alla minns exakt var de var när de fick reda på det.
Ja.
Jag minns det här från när det hände.
Jag minns inte det här.
Du gör inte det? Nej, jag minns det, men inte på samma sätt som när jag har läst liksom engelska källor, så var det så här, de vet precis vad de gjorde. Så här, jag satt med den, jag hade den kaffekoppen i handen och alltså det är en sån starkt, ett sånt starkt minne liksom. Polisen ber folkmassorna som samlas utanför byggnaden att smsa, ringa eller till och med twittra alla de känner som fortfarande är inne och säga åt dem att själva evakuera. Endast 2 räddningar till äger rum. En klockan 06:05 och en sista klockan 08:07. Byggnaden brinner i mer än 24 timmar. Under den tiden dör 72 boenden, inklusive 18 barn, i lågorna och den giftiga röken. Ytterligare 2 dör senare på sjukhus och mer än 74 skadas. Det som hände den 14 juni 2017 är den dödligaste bostadsbranden i Storbritannien sedan andra världskriget. Och den här gången är det inte nazisternas bomber som leder till död och förödelse. Det är kriminell vårdslöshet, korruption, företagsgirighet, klassism, rasism och en nära psykopatisk ignorans av människoliv av en regering som misslyckas med sin plikt att skydda sina medborgare. Och det är en blandning av fakta, källors åsikter och mina egna åsikter.
Mm. Och jag förstår nu precis din inledning när du inledde med att så totalt meningslöst.
Totalt meningslöst. Och det kommer bli ännu tydligare. Situationen utanför byggnaden är nu en fullständig humanitär kris. Hundratals människor är plötsligt helt nödlidande. Deras hem och alla deras världsliga ägodelar är borta. Skaror av överlevande vänner och familj, desperata efter nyheter om just sina nära och kära, samlas vid foten av Grenfell Tower.
Men istället för att mötas av medkänsla och stöd är svaret från regeringen och offentliga tjänster i efterdyningarna under all kritik. Vissa kallar det skamligt. Detta trots att Grenfell Tower är statlig egendom, inte privat egendom, och människorna som bott där var kommunala hyresgäster. Den långsamma och ineffektiva hanteringen av situationen innebär att traumatiserade överlevande lämnas att själva navigera i en komplex mardröm av byråkrati på jakt efter rättvisa och kompensation. Polisen på platsen agerar med ökande aggressivitet mot människor som desperat letar efter sina familjer och hotar till och med att gripa dem. Antiterroraktioner inleds på platsen för branden och vittnen uppger att de ser beväpnade polispatruller på gatan. Den kommunen, eller motsvarande, det kanske inte kallas, kanske inte kommun, som Grenfell ligger i är The Royal Borough of Kensington and Chelsea, eller RBKC. Och jag tror att de flesta människor, även icke-britter, har hört talas om Kensington och Chelsea. Mm. Och det är för att de är de rikaste städerna i hela Storbritannien. Och de innehåller också många av de dyraste bostäderna i hela landet. Men RBKC är ett mikrokosmos av ett delat Storbritannien, skulle man kunna säga. Den södra delen av kommunen är hem till Kensington Palace Gardens, eller mer känd som Billionaires Row, en av de dyraste gatorna i Storbritannien. Men norra RBKC, Goldbourne, rankas som en av de två fattigaste områdena i hela London, där viktorianska sjukdomar som tuberkulos och rakitis har gjort comeback. Och den förväntade livslängden i de norra delarna är otroliga 20 år lägre än i söder.
Det är ju helt bisarrt.
Det är bisarrt, 20. Oj. Nej, men det är helt bisarrt.
Ja, det är samma stad. Det är
Jenny satte kaffet i halsen. Ja. Men oavsett vilken kommun eller katastrof som Grenfell inträffar är det lokala myndigheters ansvar att hantera situationen. Mm. Så RBKC har en laglig skyldighet att sätta upp återvinningsstationer och så, och nu även hitta akutbostäder för varje enskild invånare som förlorat sitt hem i brand. Och med tanke på den här klyftan då mellan norr och söder i kommunen så kan man ju bara ana mängden på de kommunala skatterna som de tar in från människorna som bor i den rikare delen. Liksom.
Just så.
Kommunen har ju kort och gott om pengar, skulle man kunna säga. Ja. Och de är nu tvungna att använda de pengarna för att hjälpa människor i Grenfell Tower. Men det gör de inte riktigt. De hjälper dem inte att hitta akutbostäder och de gör i stort sett ingenting. Så dessa människor som precis har förlorat allt, de vet inte vart de ska gå eller vem de ska vända sig till. Och det finns absolut ingen organisation eller planering överhuvudtaget. Vissa personer hänvisas till det lokala fritidscentret som hade satts upp som ett tillfälligt skydd med madrasser på golvet. Vid ankomst ombeds de att skriva ner sina namn och uppgifter på ett papper som sen bara dumpas i en låda någonstans. Vissa invånare får hotellrum och glöms helt enkelt bort och i många fall placeras hela familjer i enkelrum. Andra ignoreras helt av kommunen och lämnas att i stort sett sova på gatan en vecka efter branden. En överlevande som förlorade sin familj den dagen säger citat: "Jag kan inte låta bli att tänka att hade Grenfell Tower byggts i en annan del av kommunen på den mer välbärgade sidan, hade vi varit från en annan klass, hade vi varit mindre etniska, hade responsen i efterdyningarna varit omedelbar." Slut citat. Statsminister Theresa May besöker inte ens platsen den dagen. Istället tillbringar hon större delen av den dagen bakom stängda dörrar i sitt hem på 10 Downing Street. Först efter ett enormt tryck från allmänheten och 36 timmar efter branden meddelar Theresa May äntligen att en fullskalig offentlig utredning ska äga rum. Ytterligare andra som är i kritiskt tillstånd befinner sig på olika sjukhus i London och en av dessa personer är Marcio Gomez. Marcio tillbringar 6 dagar på sjukhus medan hans gravida fru Andrea och deras barn är i koma efter rökinandning. Ingen myndighet har varit i kontakt med dem. Till slut betalar snabbmatsrestaurangen McDonald's för att Marcio ska kunna bo i ett hotell bredvid sjukhuset i 3 veckor. Marcios fru Andrea ligger i koma i 15 dagar. Under den tiden får Marcio veta att deras bebis dödsfött genom kejsarsnitt. När Andrea vaknar är det första hon frågar sin man: "Hur mår bebisen?" Förlåt.
Hur mår bebisen? Och det här är bara en av de otaliga hjärteskärande berättelser från offren för Grenfell-branden. Allmänheten kräver svar. De vill veta vem som är ansvarig och hur det här fick hända. I London 2017, i den rikaste stadsdelen i hela nationen. Mer än något annat ville de ha rättvisa. En sittande parlamentsledamot, Jacob Rees-Mogg, som påstår att hans första språk är latin, visar låg empati och politisk osmidighet genom att säga, citat, "I think if either of us were in a fire, whatever the fire brigade said, we would leave the burning buildings. It just seems the common sense thing to do. And it's such a tragedy that that didn't happen." Så på svenska säger alltså den här politiken, varför använde de inte bara sitt sunda förnuft och lämnade byggnaden och gick emot råden som de fick från larmnummeroperatörerna?
Det är så provocerande.
Ja, det är så provocerande. Det är verkligen rätt ord. Rätt ord.
Sa du att han ansåg att hans första språk var latin?
Ja. Och det har ju såklart ingenting med branden att göra.
Nej, men det säger ju någonting om honom.
Ja, tack. Det visar för jag bara, okej.
Okay. Han behöver liksom ingen mer beskrivning för att man ska förstå vilken typ av människa han är.
Det här händer så pass många dagar efter branden att han måste veta liksom hur stor katastrofen är. Ja. Det var ju liksom inte under de första timmarna när de bara, nej, det är bara en lägenhet, våning 4, ingenting annat. Och han bad senare om ursäkt och försökte rädda ansiktet med att säga att det var inte så han hade menat.
Hur menar du då?
Ja, det förtäljer tyvärr inte historien, men du kanske kan beskriva det för mig på latin. Tack. Ja,
precis.
Helgen efter branden samlas demonstranter vid Kensington Town Hall där de skanderar "Bring them out! Bring them out!" med hänvisning till de rådsmedlemmar som ansvarar för Grenfell. Under protesten twittrar den konservativa politikern Ken Hawkins som svar på en bild av demonstrationen "Let's get ourselves a hanging", vilket föreslår att demonstranterna, av vilka många är överlevande från branden, borde hängas. I takt med att myndigheter misslyckas kapitalt ställer samhället upp. Den lokala ungdomsklubben blir en trygg plats för överlevande och för de sörjande att komma bort från media och folkmassorna. De delar ut kontanter till invånarna, organiserar transporter till hotell och sjukhus, tillhandahåller kläder, mobiler, bärbara datorer, vattenkokare och mikrovågsugnar och skapar till och med ett apotek och läkarmottagningar. En närliggande moské öppnar upp sina dörrar för överlevande och ger ut sängkläder, kläder och toalettartiklar samt erbjuder rådgivning och tröst. Och de organiserar också de inledande mötena mellan samhället och polisen, brandkåren och politikerna. Egentligen är det dock regeringen och de lokala myndigheternas ansvar att ordna med allt sånt här. Som sagt ägs Grenfell Tower av regeringen. Och i Grenfell Tower så bor det alltså det som i källorna kallas för typ kommunala hyresgäster. Och med det menas väl att det är bland annat så är det ju människor som har subventionerade hyreskostnader till exempel. För att de helt enkelt kanske är arbetslösa eller behöver hjälp på ett eller annat sätt. Men tragedin i Grenfell är en katastrof som inte bara innebär lidande för otaliga människor. Den lyfter fram ett antal frågor som rör den statliga bostadspolitiken i Storbritannien som har cirkulerat i minst 4 decennier. Och oavsett vilka politiska partier som varit vid makten under alla dessa 40 år verkar alla helt enkelt ha ignorerat den allnalkande krisen. Men det tror jag att ni får höra om imorgon.
Åh nej.
Men om man inte är patron.
Just det, för då får man avsnittet redan nu.
Ja.
Så att ni får båda avsnitten på samma gång, ni som är prenumeranter.
Ja. Och så kommer vi göra nu framöver att har vi fall som sträcker sig över fler än ett avsnitt så kommer man ha tillgång till alla avsnitt på en gång på Patreon.
Precis.
Ja, och för alla er andra, ni får komma tillbaka imorgon.
Ja, jag är lite stum och fruktansvärt upprörd.
Man blir det.
Ja. Mm. Usch. Men jag ser det. Ändå fram emot fortsättningen imorgon.
Mm, det blir lite mer prat om vad det här är för brott. Och det, eller, ja, lite mer specifika grejer. Så.
Ja. Men tack snälla Sofia. Vi hörs igen imorgon.
Ja, men in på Instagram också och titta på
just det.
De här bilderna. De är fruktansvärda.
Ja. Mm.
Men absolut, vi fortsätter imorgon.
Ja. Ha det bra.
Hej då!